Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hedeborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Får man säga svart? Från teoretisk ångest till terminologisk trygghet. Med mig har jag författaren Barakat Gabrahariat. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi börjar där.
Gud, jag är jättedålig på att presentera mig. Du börjar med att ge mig prestationsångest på en gång. Men statsvetare och föreläsare, vi kan väl säga det då. Och jag är också mitt i, jag har återupptagit ett gammalt masterprogram. Så mitt mål är att söka doktorandtjänst.
Aha.
Så att jag gör det, sen föreläser jag också, håller jag på att prata om boken givetvis.
Mm. Doktorandtjänst inom statsvetenskap?
Antingen statsvetenskap eller global media studies. Men jag är rätt öppen för vilken institution det ska vara, så länge det är liksom inom, i linje med mitt forskningsämne.
Mm. Vad brukar du säga? Vad har du för pitch-boken? Vad handlar den om?
Det behövs inte. Alltså, du har rubriken. Jag tycker rubriken är talande. De allra flesta får en slags en känslomässig relation nästan till rubriken.
Mm.
Alltså känslomässig bemärkelsen att man kan känna igen känslan av att ha upplevt ängslighet kring hur man ska prata om hudfärg, om man ska prata om hudfärg, när man ska prata om hudfärg. Så det hjälper mig att det leder in.
Jag håller med. Jag har testat den på någon som frågade vad jag läste. Jag sa bara rubriken.
Ja, exakt.
Och de kopplar. För jag tänkte att man kanske tänker att det är väggfärg eller något annat.
Ja, exakt.
Men nej, jag håller med. Den går fram.
Men egentligen, alltså, jag brukar alltid säga att det här är en slags, jag brukar kalla det för en kompass eller antirasistisk GPS, om man så vill. För att kunna orientera sig i begreppsdjungeln. Det är svårt att förhålla sig till ett politiskt explosivt koncept som hudfärg.
Mm.
Så det är det den här boken försöker att lotsa och hjälpa läsaren.
Mm. Om man säger så här då, hur har den växt fram? Varför har du skrivit den?
Den har växt fram organiskt. Jag har alltid arbetat med antirasism i olika skepnader. Jag är en obotlig språknörd. Språkpolis skulle elaka tungor säga. Jag intresserar mig väldigt mycket för kommunikation överlag. Och har ju en grundexamen i journalistik och media and communication. Så att det har varit ganska självklart att jag fokuserar just på. Och sen att den här ängsligheten är så talande i Sverige.
Ja.
Har ju visat mig ett tydligt behov av det här.
När jag läste det så tänkte jag också, varför har inte det här skrivits om mer eller tidigare? Mm. Eller finns det någon annan bok som...
Ja, men det finns ju, forskare har ju diskuterat det här, så det är väldigt viktigt att komma ihåg att det här är en etablerad problembild inom forskningen.
Ja.
Men du har helt rätt att ingen kanske riktigt har adresserat det så tydligt som jag har gjort.
Nej, det är kul, och jag tycker det är kul med sådana böcker som fyller en självklar plats.
Ja, tack.
Och vad är det här för noja då? Den här, du lanserar ju begreppet teoretisk ångest.
Ja, exakt.
Vilket tycker du är bra.
Ja, jag fick ju själv höra det en gång. Så i boken så kreddade jag upphovspersonen till det här. Nadia Issat. Och när jag var på någon mångfaldskonferens på Gotland. Det måste ha varit över 10 år sedan i alla fall. Så blev jag ditbjuden som en slags critical friend. Det stod på uppdragsbeskrivningen att jag skulle dela ut käftsmällar och skapa dålig stämning. Och då tänkte jag så här, men det är jag ju. Och det har jag gjort sedan jag var 8. Så jag åkte dit och det var landets alla kulturchefer. Inte alla, men majoriteten av landets kulturchefer hade samlats på en kulturkonferens. Och jag blev ombedd att hålla en workshop. Och hade jag... skulle rama in det här samtalet och så sa han, idag har vi bjudit in Barakat, han ska prata om vithetsnorm, rasifiering, diskriminering, hudfärg. Och så sa han någonting i stil med, är det någon som vill ställa en fråga eller någonting? Och det var knäppt tyst i rummet. Man kunde höra en nål falla. Och det blev så här stelt. Och då sa Nadia så här, men herregud, vi måste komma över den här teoretiska ångesten. Och jag minns att när jag hörde begreppet så var jag så här, det här ordet gav mig... Det hjälpte mig att konceptualisera ett fenomen som jag har stött på så många gånger. Och sen tog jag med mig det sen dess.
Och vad betyder det mer exakt?
Ja, förlåt, just det. Du bara säger, okej, bra story. Men svar på min fråga. Nej, men det betyder helt enkelt att vi har en ängslighet kring hur vi ska uttrycka oss. När det kommer till frågor om diskriminering och hudfärg. Och social identitet egentligen. Så hon fångade upp just den här ängsligheten för att säga fel och säga fel.
Mm. Och jag hade det samma sak. Jag hade en annan gäst som satt i rullstol som har skrivit om det.
Just det.
Som totalt förlamad och sådär. Och där kände jag också, både under och inför, att jag hade lite som, vad får man säga och inte säga?
Precis, jag känner igen mig jättemycket det. Och jag skriver just om funktionsnedsättning och normbrytande funktionsvariation. Jag har en konversation om det. För jag drabbades av teoretisk ångest när jag skrev boken. För jag ville hitta paralleller. Och då hamnade jag i ett läge när jag hörde av mig till min redaktör. Jag bara så här, jag ska nog steka det här kapitlet. Men så kom vi gemensamt överens om att ja, men det skulle besegras i syfte. Prata om den här ångesten som du upplever istället. Och då tänkte jag så här, det är sant. Det är väldigt pedagogiskt tacksamt. För att vi alla kommer att uppleva någon form av teoretisk ångest i olika sammanhang. Det är därför det är svårt med begrepp och kommunikation.
Ja. Om man tänker, vad skulle du säga är den generella uppfattningen? Vad tycker folk generellt att man får säga och inte säga? Vad är känsligt egentligen?
Ja, men jag tror hudfärg just. Det är det liksom som jag lyfter fram ju, såklart, i den här boken. Och jag upplever att det här är ett generellt en generell problembild, men det är extra synbart när det kommer just till hudfärgsrelaterade frågor. Att nämna etnicitet eller nämna hudfärg, när ska man göra det, får man göra det? Så det finns en ängslighet kring det. Och jag tror den snällaste tolkningen du kan göra är att det beror på att många människor är brydda om att inte säga saker som är diskriminerande eller rasistiskt. Så jag har empati för att det kommer från en positiv intention eller en god intention.
Ja, och det skulle jag ju skriva under på också. Jag tänker också, nej, men det gör man ju inte, men
nej, precis, jag tror inte de flesta vaknar på morgonen och tänker så här, nu jävlar ska jag vara rasistisk under eftermiddagen. Alltså, det är inte alltid så man resonerar. Sen finns det ju såklart sådana människor som har som sin livsmission att vara rasistisk också. Men överlag så tror jag att det kommer från en plats av välvilja.
Men om vi tar en sak i taget då, om vi tar ras, som man i Sverige pratar man inte om ras, i USA gör man det, och där kan jag tycka att man gör det så mycket så att det är nästan så här, men kan ni sluta prata, det är ju alltså att det blir super viktigt,
just det.
kan man känna som svensk, kanske att det liksom leder till också att man som en viss rasism, jag vet inte.
Men det är en bra fråga, alltså jag tycker man ska ha med sig, och i ett sånt här forum tror jag att man har råd att nyansera och fördjupa, och det är alldeles självklart så att det finns alltid en risk att du accentuerar ras om du pratar om det. Som pedagog försöker jag ta ett stort ansvar att, genom att hela tiden poängtera att jag pratar om ras som en social konstruktion. Jag pratar inte om ras som ett biologiskt faktum, utan vi pratar om de här idéerna om ras som fortfarande lever kvar i våra samhällen. Ras är egentligen enkelt uttryckt att vi tillskriver hudfärg, social mening. Och den här meningen i sin tur, den präglar människors livsvillkor. Den resulterar i diskriminering för människor som bryter mot vithetsnormen, och den resulterar i privilegier för människor som tillhör vithetsnorm eller är white passing. Så att det är väldigt viktigt att komma ihåg att vi använder det som ett analytiskt redskap och ingenting annat. Det är för att jag ska kunna prata om att jag blev stoppad av polisen för att det finns stereotypa idéer om svarta personer. Mm. Det är ras som är, opererar i bakgrunden, och det är för att synliggöra förekomsten av orättvisor kopplat till hudfärgsbaserad diskriminering. Inget annat. Och i det så finns det alltid risker. Alltså det här är en filosofisk debatt som vi behöver ha. Det finns alltid risker med att prata om kategorier. Så det jag ser som någon slags kommunikativ räddning, det är att vi på ett språkligt plan tydligt signalerar vad vi menar. Att skriva till exempel idéer om ras, eller jag pratar här om ras som en social konstruktion. Och i USA, jag skulle säga att överlag så finns det en mer fördjupad förståelse för att det är det man refererar till, social ras, snarare än ras som en nedärvd essens. Men det betyder inte att riskerna är obefintliga. Det finns alltid, det här är ett riskfyllt projekt. Antirasism är, det är liksom en riskfylld verksamhet. Det måste vi ha med oss. Och därför tyckte jag också den här boken behövdes. Att jag har ju passage i boken där jag pratar om att du kommer att göra fel. Här är vad du kan göra när du väl trampar i klaveret. För det kommer att hända.
Mm.
Det är bara att känna ängslighet. Det är mänskligt, det är normalt. Det är bara sociopater och döda människor som inte har känslor. Så det måste vi ha med oss.
Så att du sa innan att du pratar fort.
Ja, jag ska försöka lugna ner mig.
Men så att i USA...
Jag tycker jag pratar långsamt dessutom.
I USA är en annan kontext.
Mm. Men det kan användas slarvigt där också. Alltså jag tycker det är bra span. Alltså ibland så tycker jag att det kan låta som att de pratar om ras som... De kanske använder ord som my race ibland.
Uh-huh.
Och där, om jag ska göra en väldigt generös tolkning, så är det underförstått att man inte pratar om biologi. Utan att man pratar social ras. Men det är inte säkert. Så det är bra att ha sin kritiska radar påslagen, verkligen.
Men där väger fördelarna över nackdelarna? Att de använder det så pass mycket?
Ja, men tänk så här. I boken skriver jag om det här exemplet. Att där har du till exempel ord som racial wealth gap. Det är för att de studerar hur diskrepanser kan uttrycka sig i form av raslig ojämlikhet kopplat till inkomst, till exempel. Den diskussionen, den är inte ens... Den är knappt påtänkt i Sverige. Men det är inte så att de diskrepanserna inte finns här. Så vi behöver de här begreppen för att kunna synliggöra och i ett andra skede motverka diskriminering kopplat till hudfärg. Mm. Så jag tillskriver de här begreppen bara ett instrumentellt värde. De är inte till för att identifiera individer. De är till för att namnge processer.
Här i Sverige då, ge exempel på det.
Det finns tydlig forskning som kom ut 2018 som Länsstyrelsen släppte, som heter Antisvart rasism på arbetsmarknaden. Där ser man tydligt att om du är afrosvensk eller svartsvensk så har du sämre utsikter på arbetsmarknaden i form av utfall, i form av lönediskriminering. Vi vet till exempel också att afrosvenska utsätts för hatbrott i betydligt större utsträckning än andra minoritetsgrupper. Och om jag inte har det här vokabuläret, hur ska jag då kunna prata om det? Det är egentligen den stora poängen.
Ja, just det. Det är, då, det är användbart,
ja, exakt.
Och då man använder det.
Exakt. Så du bör använda det, och när du väl gör det så tar jag i alla fall ett stort ansvar för att vara pedagogisk kring det. Att vara väldigt tydlig och noggrann med att i Sverige behöver vi braska väldigt mycket. Det har också att göra med det kulturella klimatet. Det skulle inte funka om jag gick ut och sa ras hit och ras dit. Det skulle uppstå mer eller mindre dramatiska reaktioner på det. Så det har också att göra med att anpassa sig till landskapet. När jag föreläser på engelska eller i en anglosaxisk kontext, då känner jag mig mycket friare. Då litar jag mer på att min publik förstår vad jag menar när jag säger race.
Mm, just det. Vad ingår i ras?
Hur menar du nu?
Alltså om man pratar hudfärg.
Exakt.
Det är inte ras.
Ja, nej, men precis. Man skulle säga, det finns en metafor som forskare använder. De brukar prata om politisering av pigment. Och det tycker jag så här fångar upp det. Och det är just det här att vi har gjort, vi kodar hudfärg och andra utseende markörer med kulturell mening. Så det är inte så att hudfärg i sig har en betydelse. Hudfärg i sig det är banalt. Alltså det handlar bara om att vi absorberar solstrålar på olika sätt. Och nu pratar jag väldigt generaliserande här. Men det intressanta här är vilken mening vi fyller hudfärg med. Det är i den samhälleliga kontexten som hudfärg får social betydelse. Och det är ofta som man brukar prata om hudfärgens sociala betydelse. Det är egentligen det som är ras. Det är de här ideologierna, stereotyperna, berättelserna som vi tillskriver olika hudfärger. och att det i sin tur har materiella effekter. Alltså det spelar roll för människor i det verkliga livet, i vilken kropp du bor i. Det kan resultera i att du får mindre möjligheter att tillskansa dig en bostad på bostadsmarknaden. Det kan leda till att du blir stoppad av polisen eller tullen. Så det leder till diskriminering. Mm. Och det är därför vi behöver prata om de här stereotypa idéerna. Så man kan säga så här, att du blir diskriminerad på grund av hudfärg. Man skulle kunna argumentera för att det räcker. Du behöver inte använda rasbegreppet. Och jag är väldigt flexibelt inställd där. Jag tror inte att man måste använda rasbegreppet. Men jag tror att vi måste förstå hur rasbegreppet opererar på samhällsnivå. Så det är min mission med boken, att förklara att vi behöver förstå. På samma sätt som vi pratar om kön och genus egentligen. Mm. Så hudfärg och ras liknar kön och genus på många sätt och vis. Mm.
För jag tycker att det blir alltid, oavsett hur man grupperar folk, ja, även i genus ibland, när man pratar män, exakt, gör så här, kvinnor gör så här, så precis, blir det väldigt problematiskt, ja, ja, också. Absolut.
Men där tänkte jag så här, du är inne på intressant spår här. Jag tänker att när vi pratar om genus så är det snarare de stereotypa egenskaperna som vi tillskriver kön. Vi har en idé till exempel om att män gråter inte och kvinnor är mer känslomässiga. Det där är sociala stereotyper, och genus hjälper oss att förstå det. Igen, hur vi politiserar kön. På samma sätt har vi politiserat hudfärg. Jag är väldigt noggrann med att säga att hudfärg i sig, det har ingen som helst social betydelse. Det har andra biologiska egenskaper som i sig själva är triviala, skulle jag. Trivial är ett dåligt ord, men jag menar, det finns ju medicinsk anledning att prata om hudfärg ibland. Till exempel att hudcancer tar sig annorlunda uttryckt i min hudfärg, i min hudton än vad det är i din hudton. Och det ska vi kunna prata om. Och i många delar av det medicinska landskapet så är det mer eller mindre okontroversiellt. Så det är en sak. Men det jag pratar om med ras är just att vi tillskriver det liksom social betydelse. Mm. Stereotyper, i egenskap av stereotyper. Och att för att kunna förstå de här stereotyperna på jobbet måste vi förstå hur rastänkandet fortfarande i olika förpackningar lever vidare och påverkar människors livsvillkor.
Mm. Om vi tar det här med hudfärg som boken heter, om man får säga svart.
Ja, exakt.
Och om man får säga hudfärger. Ja. Hur tänker du kring det?
Det ena är att det finns många som argumenterar att nej, men vi ska inte prata om hudfärg i Sverige och så här, det här är fel. Om jag ska en väldigt generös läsning av det här argumentet så är det att jag har förståelse för det här som vi har pratat om. Liksom, att du är orolig för att om vi börjar prata jättemycket om hudfärg så kommer vi cementera det. Och vi kommer riskera att överbetona hudfärgs betydelse. Det är en filosofisk risk, det ska man alltid ha med sig när man pratar om den här typen av begrepp. Men det som är paradoxalt är att vi pratar redan om ras i Sverige utan att säga ras. Vi använder till exempel kategorier som svensk och invandrare. Vad det i praktiken betyder är vita och icke-vita. Det är inte nödvändigtvis begrepp som fångar upp människor som de facto har invandrat. Så det här vet vi av forskning också, att svensk och invandrare huvudsakligen används som eufemismer för vit och icke-vit.
Mm.
Vi använder formuleringar som på Aftonbladet TV så reporten beskrev en man med ett invandrarutseende. Vi alla vet hur en man med invandrarutseende, vi vet vad den här reporten syftar på. Vi tänker inte på vita danskar när reporten säger det. Jag kollade på första dejten, tror jag det var, och bartenden frågade kvinnan som skulle möta upp sin dejt. Han bara, vad har du för utseende typ? Vad letar du efter? Något åt det hållet. Och så sa hon, jag har alltid gillat de här Kalles kaviar-typerna.
Jag såg det också faktiskt.
Ja, du såg det, va?
Ja, ja.
Och jag var så här, Kalles kaviar, jag får en väldigt tydlig bild. Jag tänker, och hon gillar vita snubbar liksom. Och det var intressant, för bartenden svarade någonting i stil med, ja, okej, du gillar det här stereotypa svenska utseendet. Så att han fångade ändå upp den här. Så det ska ändå sägas att den passerade inte förbi, hans radar gick igång lite grann. Han bara, ja, du menar det här stereotypa utseendet. Hon bara, ja, exakt. Och sen så kom det in en vit kille och då sa speakerrösten så här, check på Kalles kaviar. Jag var så här, vi alla vet att du menar.
Men vad har det med?
Det har att göra med att hon refererar till hudfärg utan att säga det explicit.
Ja. Jag tänkte också just för att han är så blond kalufs.
Okej, okay, ja, absolut. Det, också, men, ja, men fattar, absolut, ja. Det är okej, okay, så här. Det,
nu, han var väldigt lik också. Alltså, var på
ja, det var faktiskt, det är sant. Men jag tycker att du lyfter upp en viktig sak här. Och det är just att i ras som du var inne på, så är det inte bara hudfärg. Det är andra markörer också, som hårfärg, ögonfärg, alla de här sakerna samspelar. Givetvis, det är viktigt att säga det. Men huvudsakligen så var det, hon försökte säga vit man. Men någonstans, tänker jag, är hon medveten om att det är politiskt kontroversiellt eller socialt oacceptabelt att säga en vit man. Så jag förstår hennes resonemang också.
Precis.
Så, går runt som katten runt het gröt hela tiden, fast vi egentligen menar. Och jag menar inte att vi ska gå runt och säga vit, svart, det där hela tiden. Utan snarare i sammanhang där det faktiskt har betydelse. Om jag ska berätta om att jag haft ett samtal med en svart person på Coop. Om jag bara säger att jag träffade en svart person på Coop, ingen mer. Då borde vår alarm gå igång.
Ja, eller jag poddar med en svart man idag.
Ja, exakt. Då borde rimligtvis folk fråga dig, varför nämnde du att han var svart?
Exakt.
Vad är det med saken att göra? Men då kanske du säger så här, jag poddade med en svart man idag. Vi hade ett långt samtal om hur svårt det är för svarta akademiker att få ett jobb som motsvarar deras kvalifikationer på arbetsmarknaden.
Mm.
Då var det direkt relevant att nämna. Så jag brukar prata väldigt mycket om relevans. Att man ska låta relevansen vägleda oss. Så om det här handlar om diskriminering kopplat till hudfärg, då är det oumbärligt att nämna, man skulle kalla det för en rasmarkör kan man säga. Och där kan man ju välja olika begrepp. Du hade kunnat säga svart, du hade kunnat säga afrosvensk, som är liksom, jag skulle argumentera för så här bra begrepp. Du hade också kunnat sagt färgad till exempel, vilket är ett dåligt begrepp. Så jag brukar snacka om relevans och rättvist. Så du kommer långt genom att bara tänka om det är relevant eller inte. Rättvist är, använder du bra begrepp? Begrepp som inte är bärare av diskriminerande idéer eller begrepp som inte bär på ett historiskt bagage som kan vara rasistiskt till exempel. Då hade jag kanske frågat det, vadå färgad? Vad hade han för färg? Har inte du en färg, hade jag kanske sagt. Och då hade du hamnat i att, jo det är sant, det är klart att vit är en hudfärg. Då hade vi kunnat adressera till exempel vithetsnormen. Alltså det är också en hudfärg, att vara vit är också en etnicitet och så vidare. Så jag hoppas liksom att vi kan öva upp förmåga att prata om hudfärg i sammanhang då det är relevant. Och det paradoxala i budskapet är också att jag tycker också samtidigt att när vi inte behöver säga det, ska vi inte säga det. Det behövs inte. Det är många sammanhang då vi nämner etnicitet och hudfärg när det inte har någonting med saken att göra. Och då är det huvudsakligen om människor som bryter mot normen. Vi pratar om hudfärg. Jag vet inte om du kan minnas situationer då någon har sagt, jag var ute och spelade pingis, det var jag och tre vita killar. Jag vet inte om det händer väldigt sällan. Att det, så om det inte sägs någonting i regel, då är det en vit person. För det är normen. Så vi tenderar inte namnge normen på det sättet. Men det är mycket vanligare att människor säger, det var jag och tre invandrare killar. Eller jag var ute och så här, en invandrare sa det här till mig. Och så. Jag hör det konstant.
Ja.
Och då behöver man fråga sig själv, varför var det här intressant
exakt,
att nämna?
Exakt, tillför det någonting?
Tillföra någonting till berättelsen. Och det här är det intressanta. Det kan göra det. Men det är också likaledes den stora risken här. Alltså att vi ibland omedvetet riskerar att spela på rasismens planhalva. Det är om vi föreställer oss att etnicitet eller hudfärg driver beteende. Att vi kan förklara beteende med hjälp av etnicitet och hudfärg. Att vi bara säger så här, det var en svart person där, där, där. Och så nämner man en negativ egenskap. Och du tänker inte på att kopplingen du gör är att de gör det för att de är icke-vita, eller de gör det för att de är araber.
Ja, precis.
Så där tycker jag att vi ska polisa oss själva, dåligt ord. Vi ska vara vår egen vakthund.
Ja, för det finns många gränsfall. Det är ett stort fält. Liksom.
Och jag tror att vi ska bara träna på vår förmåga och fråga oss själva, så här, var det här ett bra tillfälle att lämna det? Och forskare kallar det för ett reflexivt förhållningssätt. Och det är att vi tränar upp förmågan att aktivt reflektera över hur vi förhåller oss till hudfärgsmarkörer, och andra diskrimineringsgrunder helt enkelt.
Mm.
Så, och jag har lärt mig jättemycket själv av att tänka så här, varför gjorde jag så här? Varför sa jag så här? Att jag är liksom i ständig kritisk dialog med mig själv. Och jag vill påstå att det har gjort mig till en bättre person. Och med den här boken vill jag någonstans utmana vita svenskar att tänka på antirasism som en handling. Att det viktigaste är att du utför handlingar som är antirasistiska, som främjar jämlikhet. Och där tror jag att språket kan spela en nyckelroll. Mm. Att vi till att börja med har en begreppsapparat så att vi kan namnge problemet.
Jag tänker vi ska komma på det med slutet också, vad vi kan göra sådär generellt. Jag vill återkomma till det där med...
Du vägrar släppa mig.
Ja, men jag vill återkomma till det där med invandrare, för det tycker jag är intressant. Att det är någonstans när man pratar med invandrare så blir det liksom en grupp som egentligen man associerar till ett utseende.
Verkligen.
Och du beskriver i boken, tycker jag är intressant, med de som är invandrare från Norge.
Ja, exakt.
Som kanske är vita, som aldrig har blivit kallade invandrare. Precis. Eller knappt tänker på det.
Exakt.
Medan någon som är uppväxt här och har föräldrar som har invandrat, blir kallade invandrare eller ser sig som invandrare. Alltså det är en väldigt trubbig indelning.
Verkligen. Verkligen, till att börja med. Så du sa det egentligen, att det är så här, till att börja med så är det en dålig term. Man skulle kunna börja där. Är de här termerna bra? Är de pricksäkra? Hjälper de oss i vårt antidiskrimineringsarbete? Alltså det här är de frågor jag ställer, för att jag jobbar med antirasism och jämlikhet.
Ja.
Så jag börjar alltid med att ställa frågan, är det här ett bra begrepp? Alltså jag använder också mycket min vetenskapshjärna. Det är så här, är det här ett begrepp som kan operationaliseras? Går det att replikera det? Så jag ställer mycket sådana frågor. Och många av de här begreppen, de är, precis som du sa, de är klumpiga, de är trubbiga. Sen att de ibland riskerar att gå i rasismens tecken, det är ett ännu större problem. Att de i sin kontext reproducerar rasifierade idéer är också ett stort problem. Det vill säga precis det här som vi var inne på, att om du är vit och invandrar från Norge, du kommer som regel inte att kategoriseras som invandrare. Även om du de facto har gjort det.
Men så man kan säga, så är det liksom, att vi uppfattar ordet invandrare som vi associerar med vissa saker och inte. Men hur ska man då använda det?
Begreppet?
Ja.
Jag är så skeptisk till det begreppet. Jag vet inte om det. Jag tror att jag aldrig använder det om inte jag ska kritiskt, alltså om jag inte ska använda det i kritisk mening. Jag tror aldrig att jag använder det löst och ledigt. Så att jag aldrig har gjort det.
Men jag tänker om det finns en funktion liksom, om man pratar politiskt eller om man jobbar med, vad vet jag.
Vad tänker du? Alltså, när tänker du att du skulle behöva använda begreppet?
Det är väl snarare om man pratar om kanske utveckling kring att många som har invandrat, alltså på 90-talet, som man pratar om så här,
man pratar om invandring till exempel.
Ja, exakt. Det skulle kunna vara liksom, inom absolut. Statsvetenskap eller
vad som verkligen. Helst. Ja, men det är en jättebra poäng. Jag tror att som kategori eller som ett fenomen. Jag tror att jag skrev det i boken också, att det var länge sedan jag läste det. Men att min poäng är inte att portförbjuda begrepp. Vissa begrepp tycker jag är så pass dåliga, vi behöver aldrig använda dem. De fyller ingen som helst funktion. Men överlag så tycker jag så här, ja det är klart, om du behöver prata om mellan de här åren så hade vi invandring och vi behöver studera det sociologiskt. Det är inga konstigheter. För mig handlar det mer om när man använder det om människor. Och att det här begreppet också är bärare av diskriminerande föreställningar. Och det är viktigt att tänka på att för oss som, oavsett om vi är födda här eller inte, reduceras och homogeniseras till invandrare. För det första så är det fråntar människor möjligheterna till individuella uttryck. Alltså det gör människor mindre komplexa än vad vi faktiskt är. Och det andra så är det, jag kommer ihåg till exempel när, jag tror att jag skriver om det här i boken, jag är inte säker, men när vi brukade gå ut förut så det var någon vakt som hade sagt det. Jag sa, tyvärr, vi kan inte släppa in er. Det var några invandrare från Rinkeby förra veckan, de bråkade. Det sorgliga är att när vi var 16-17 tror jag vi var. Ja, vi var nog över 18. Så vi tyckte att det kändes fel och orättvist. Men vi accepterade logiken i någon mening. Vi tänkte, de här grabbarna från Rinkeby, de borde aldrig gjort det. Men det hade ingenting. Så det visar också att det här begreppet, det leder också till diskriminering, alltså faktisk diskriminering. Det är inte bara ord. De här orden går hand i hand med hur människor behandlas, bemöts och betraktas.
Mm.
Så det finns all anledning att ifrågasätta det. Så de gånger som jag behöver synliggöra förekomsten av diskriminering till exempel, då använder jag ord som till exempel afrosvensk eller rasifiera som icke-vit, beroende på vad jag försöker säga. Om jag försöker prata om antisvart rasism, då måste jag luta mig mot svart eller afrosvensk. Om jag behöver prata om antimuslimsk rasist till exempel, då behöver jag använda andra begrepp. Om jag behöver synliggöra förekomsten antisemitism eller antiasiatisk rasism, då måste jag röra mig med andra kategorier och begrepp helt enkelt.
Mm.
Igen, i antirasismens tjänst. Och då vill jag gå tillbaka till det som du sa. Det här betyder inte att det inte är ett riskfyllt projekt. Så att använda sig av kategorier är alltid vanskligt. Så vi måste vara väldigt försiktiga och tydliga med vad vi menar. Att vi använder de här kategorierna på gruppnivå. Eller vi använder de här kategorierna för att synliggöra kategorierna. Det är det som är paradoxen. Vi behöver använda kategorier för att synliggöra kategorier.
Mm, ja, precis.
Och det är så här, du kommer inte runt det. Jag måste prata om ras för att synliggöra ras.
Ja.
Och då minimum vad du kan göra är att använda ras inom citationstecken. Det är ett minimum. Ja. Så när jag har varit ute och pratat med media nu till exempel, då har jag varit noggrann med att säga till dem, men lägg det inom citationstecken. Men jag försöker också utmana diskursen att vara lite mer järv när jag pratar. Att numera försöker jag utforska, vad händer om jag bara säger ras? Förstår människor mig? Eftersom jag har varit ute så mycket i debatten och i diskussionerna, så vill jag också se om jag kan... Jag vill inte skriva läsaren på näsan heller, eller lyssnaren. Jag utgår ifrån, jag har ett förtroende för de som lyssnar, att de förstår vad jag pratar om. Men det är ett fram och tillbakande hela tiden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det är mycket jag vill prata om, så jag måste kolla
på klockan. Ja, det är lugnt alltså.
Jo, men en intressant del som du tar upp i boken också, som jag, för så, det är lite som jag har tänkt själv, och du skriver om det, så jag känner mig väldigt träffad. Det här med, jag har en inställning själv att jag inte liksom, varken försöker ta hänsyn till liksom kön eller hudfärg, eller om man sitter i rullstol, eller kort eller lång, ja, utan så här, man behandlar alla lika.
Precis.
Så här, alltså jag ser mig så liksom antirasistisk, och jag kan säga, men jag... Eller jag tror du uttrycker bok, jag ser inte färg, jag bryr mig inte om hur någon ser ut. Sådär. Så då är det lugnt.
Ja.
Alltså nu säger jag det lite
jag
grann.
Fattar,
för
jag fattar,
liksom,
helt, jag fattar.
För jag vet att du beskriver också fler som har den inställningen.
Ja, exakt.
Att bra, då är det liksom lugnt. Ja. Samtidigt så tillhör jag en grupp som är privilegierad. Privilegierad. Alltså jag är vit man själv, så att det är ju lätt att sitta här och säga att det är inga problem med det här.
Ja. Och jag, alltså grejen, jag uppskattar att du har en sån här validerande ton. Alla har ju inte det. Ett empatiskt ingångsvärde till konversationen. Du börjar med att säga, jag förstår att jag som vit man kanske inte ser dem här. Så du börjar med att namnge och erkänna dina privilegier. Det gör konversationen mycket lättare för mig. Alltså det gör att, för mig då tänker jag, okej, det här är en person som har förståelse för att jag inte har den lyxen. Alltså för mig är det motsatsen. Jag tänker alltid på min hudfärg. Jag ställer alltid frågan, hände det här för att jag var svart? Hade det här hänt om jag inte vore vit? Det är som ett lackmustest som jag alltid har i huvudet.
Men det är
utmattande.
Ja, precis.
Och jag vet på ett intellektuellt plan att det finns många scenarier och situationer där min hudfärg inte hade någonting med saken att göra.
Nej.
Men det är att jag går runt och är spänd och behöver tänka den tanken. Säga någonting om vilka radikalt olika upplevelser vi har av samma värld. Så jag har ju alltid med mig de här frågorna. Och jag försöker verkligen tänka på att det inte alltid är det som händer. Så jag kan ta ett exempel. Det händer ofta att människor pratar engelska med mig. Och då pratar jag med människor som inte känner mig.
Automatiskt?
Ja, automatiskt. De vet inte vem jag är. Så,
men du tror att det beror på din hudfärg? Eller
absolut,
eller
de bara läser min kropp. Och det här är någonting som sker väldigt omedvetet. Det är inte att de vaknar upp på morgonen och tänker så här, idag ska jag diskriminera en afrosvensk person på Södermalm. Det är en rolig sketch om det vore så. Men det är inte så det funkar. Utan man gör läsningar av olika kroppar. Och det är här man brukar inom...
Men det är inte en amerikan som kommer och pratar.
Alltså nej, pratar om vita svenskar huvudsakligen.
Är det sant?
Gör det här. Ja, ja, ja.
Ja, det händer är helt hela. Otroligt.
Ja, det händer alltså väldigt ofta. Så det är inte så att det har hänt en gång i tvättstugan. Det här händer ofta. Och det som är intressant här, och inom forskare man brukar prata om kumulativa effekter. Så när vi pratar om de här händelserna i våra liv så är det för att de händer väldigt ofta. Det är inte en engångs händelse, det är så här många bäckar små. Men jag ska svara på din fråga. Så att säga att du inte ser färg, för det första så det stämmer inte enligt forskningen. All samlad forskning visar att vi inte bara att vi ser färg, men vi gör också antaganden mellan hudfärg och egenskaper. Så vi har idéer. Vi absorberar diskriminerande idéer av vårt omgivande samhälle, och det finns alltid en risk att vi omsätter dem i praktiken. Det är det som är den stora varningen. Så om du bombarderas med bilder av icke-vita och brott och kriminalitet, vilket vi har en sån situation i Sverige idag, så kan du räkna med att du inte är immun mot de här bilderna. Vi socialiseras. Vi kommer på ett eller annat sätt komma i kontakt med bilderna, och det finns en risk att vi föreställer oss att världen är så där svartvitt som till exempel många medier kablar ut. Så det vet vi att människor inte gör. Det andra är att säga det är en antirasistisk björntjänst, eftersom vi vet av forskning, studier, vittnesmål att hudfärg spelar roll. Så det är snarare ett tecken på dina egna privilegier. Så att jag går och säger till exempel när jag hängde på fritidsgården när jag var 14, så hade de tjejkväll 2 timmar i veckan. 2 timmar bara. Då fick inte vi killar vara på fritidsgården. Det tyckte jag där och då var en otrolig orättvisa. Jag protesterade högljutt, jag sa det här orättvist, varför har vi inte killkväll då? Och det krävdes en pedagog som tog mig åt sidan och sa, men du vet bara att alla kvällar är killkvällar. Alla andra kvällar är killkvällar, det är bara att du inte tänker på det. Och jag skulle ljuga om jag sa att poletten trillar ner där och då. Men någon planterade ett embryo i mig. Så jag har tänkt mycket på det där, tänkt så här, jag var helt normblind. Jag var helt blind för det faktum att de här rummen var designade efter våra behov. Det var verkligen killkvällar, vilket tvingade fritidsgården att skapa 2 ynka timmar av fristad för tjejerna.
Mm.
Och jag tror att det ingångsvärdet man behöver ha till exempel som vit, att förstå att ja, färg spelar ingen roll för dig eftersom du drabbas inte av diskriminering på basis av din hudfärg. Men det sker för de människor som bryter mot den normen.
Mm. Jag får mig att det var också resonemang i boken, jag minns inte exakt, att det också kan, man liksom bidrar till att fasthålla.
Ja. Ja, just det. Det är bra att du lyfter upp det. Så forskning har sett att de människor som klamrar sig fast vid idén om färgblindhet, de visar sig också vara minst motiverade att aktivt delta och bidra till jämlikhetsfrämjande initiativ. Och det är inte så konstigt igen, om du inte ser ett problem, varför skulle du vilja vara med och lösa ett problem? Så om du vill vara en person som utvecklas, om du vill vara en person som bidrar till antirasism, så är färgblindhet fel väg att gå. Sen jag tror att det är tydligt om det här i boken, du kan ha det som en antirasistisk ambition.
Mm.
Du kan ha det som en nollvision, som Trafikverket ungefär, att ingen någonsin ska behöva utsättas för diskriminering på grund av sin hudfärg. Men att säga att hudfärg inte spelar roll eller jag ser inte färg, det är som att jag skulle komma till dig och säga så här, fan, jag har ett stort sår här på armen. Och då säger du så här, men jag tror inte på blod. Eller jag tror inte på sår. Det är totalt icke-validerande. Det betyder inte att min smärta försvinner bara för att du säger att du inte ser den.
Nej.
Vi behöver tänka om. Det är en återvändsgränd det här med. Jag fattar att det är en frestande förklaringsmodell. Men det är helt enkelt inte rätt väg att gå. Utan vad vi behöver göra är att vi behöver förstå. Vi behöver bli färgmedvetna.
Ja.
Man brukar prata om color consciousness i USA. Så vi behöver gå från färgblindhet till färgmedvetenhet.
Och egentligen för mig är det 2 tankar i huvudet samtidigt. Jag kan ha ambition samtidigt som jag ska vara medveten om vad som finns.
Du sa det. Det är jättebra. Tänk om okay, nu får jag samma tankar. Men du vet, jag har tänkt förut också att jag är könsblind till exempel.
Just det.
Jag ser bara kompetens. Och igen, det är bra om du strävar mot att bara se kompetens och inte se kön. Men om du går in i ett rum, och det här är egentligen den stora poängen med boken. Jag vill att du ska kunna säga, det här rummet präglas av en vithetsnorm. Var är alla afrosvenska chefer?
Ja.
Vi säger därför att vi vet av forskningen att svarta svenskar är underrepresenterade på chefspositioner. Så genom att göra det så använder du det som ett antirasistiskt verktyg.
Mm. Det var en grej jag kom på när du sa det där. Det var med som du sa, med, från ditt perspektiv, dina glasögon. Jag vet att du nämner i boken som exempel, det var på, om det var fotbollsmatcher, att man, blir, att man kan känna sig att man får bli dömd. Och jag har på mycket med basket och sådär, och varit inne i den världen. Och då, om man tar det exemplet med att någon, vi ser någon som är svart, och den, så här, den får en blåsning emot sig och klagar, så, det är bara för att jag är svart.
Ja, exakt.
Och ibland, jag tror till och med kanske jag har hört det någon gång jag spelar basket. Och ibland kan man tänka, men vad pratar de om? Det stämmer ju. Alltså i det här fallet, slappna av. Alltså det nästan blir som en självuppfyllande profetia.
Just det.
Alltså nu tar jag lite, om man tar ett kritiskt perspektiv.
Ja,
för det kan säkert vara så om man tittar på statistik. Men ibland kan man säga, men det blir som att någon har en hudfärg och själv nästan projicerar. Nu blir jag dåligt behandlad här. Ja. Alltså söker sig.
Ja, okej, okay, då är jag med.
Kan det inte bli så också i vissa lägen? Förstår du vad jag menar?
Förstår exakt vad jag menar. Jag har varit med i så många situationer. Det här med till exempel att människor pratar engelska med mig. Och att de läser min kropp. Och jag har varit till och med i situationer där jag har varit, när jag haft vita gäster som har kommit hit från ett annat land. De de facto inte är svensktalande. Så jag har varit med i situationer där servitören kanske säger, pratar svenska med dem och pratar engelska med mig. Så jag har liksom blivit läst som den främmande i rummet medan det är jag som pratar svenska. Så det är mindfuck. Så vad som händer är att jag tar med mig de här erfarenheterna. Så här funkar vi människor. Eftersom jag har haft så många sådana erfarenheter så drabbas jag av det som inom forskningen kallas för minoritetsstress. Jag går runt och stressar över självaste risken för att jag kan utsättas för diskriminering. Det betyder inte att det är det som sker, men jag går runt och bär med mig de här erfarenheterna så min kropp är spänd. Så jag har varit med situationer när någon har pratat engelska med mig. Sen visade det sig att de faktiskt pratar engelska. Men jag är aktiverad. Jag är hypervaksam. Mm. Så jag blir direkt så här, varför pratar du engelska? Men de säger så här, no, I speak English. Och då blir jag så här, okej. Okay. Ja, det finns scenario. Och jag ska också vara viktig med att säga så här, jag tittar också väldigt mycket på kontext. Om någon pratar engelska med mig på Arlanda, det är liksom inom ramen av rimlighet. Då reagerar jag inte. Så för att svara på din fråga då, så tror jag att som en person som själv inte drabbas av rasism, min rekommenderade ingångsvärde är att du tänker, varför känner den här personen på det här sättet? Vad är det som gör den här personen? Om vi tittar, som du var inne på, statistik och forskning. Alltså det finns egentligen ingen anledning till varför en svart person inte skulle misstänka att man blir hårdare bedömd på fotbollsplan. För att vi vet att du blir hårdare bedömd i rättssalen. Varför skulle du inte bli hårdare bedömd av en fotbollsdomare som du blir av en domare i rättsväsendet? Det finns egentligen ingen logik som tar emot det. Sen kan det vara så att just den gången som du ser så hade det ingenting med rasifiering eller hudfärg att göra. Så kan det verkligen vara. Men jag tror att det är viktigt att utöka sitt empatiska räckvidd och jobba väldigt mycket med sitt perspektivtagande. Att försöka förstå, varför reagerar den här personen så här på det sättet? Det här är inte vad jag ser. Och att öppna samtalet på det sättet. Alltså det här är något som jag har jobbat på jättemycket som heteroman till exempel. Mm. Att jag vet att min instinkt ibland kan vara så här, ja men vad fan var det där verkligen? Hade det verkligen med kön att göra? Jag vet att i magtrakten så kan det bli så här, nej.
Ja, men jag tänker när man har varit på krogen, då kan det vara att man kommer in och hade jag varit en tjej hade kommit in, bara för att jag är kille som inte kommer in.
Ja, precis.
Alltså för att tjejer
sådär. Ja.
Det behöver det inte vara.
Nej. Jag kommer ihåg många situationer när vi inte fick komma in. Det här är alltså en klassisk berättelse. Att du går ut med två vita vänner och man är två icke-vita. Och de vita kommer alltid in och vi får höra, du har druckit för mycket, vi har druckit exakt lika mycket. Du har fel skor, vi har exakt samma skor. Och jag har varit med om många situationer där mina vita vänner tyvärr har sagt så här, nej, alltså du överreagerar, det handlar inte om det. Och det blir en form av gaslighting, även om den inte sker medvetet. Och jag tror att det är bättre att stoppa sin initiala tanke och vara mer inlyssnande. Det är mitt främsta råd. Att här, även om din kropp skriker så här, nu han överreagerar, de ska alltid prata om rasism, de är lättkränkta, så är det bättre att stanna upp och tänka, låt mig förstå var den här känslan kommer ifrån. Och ni kanske landar i att säga, nej, men den här gången så var det faktiskt inte diskriminering. Det hade faktiskt inte med det, för att domaren gjorde exakt samma sak mot Jocke och du vet, han är vitare än snö. Eller så landar ni att säga, fan, jag har lärt mig att se världen med dina ögon nu. Tack för att du öppnade upp mitt sinne för att utforska världen med andra glasögon. Och jag vill runda av med att säga, och det är det jag menar med glasögon, att genusglasögon har lärt mig att se världen på ett helt nytt sätt. Och jag hoppas att de här hudfärgsglasögonen också hjälper oss att se rasism även när vi själva inte är måttavla för rasismen.
Mm. Jag ska ta en annan sak där. Om vi tar...
Ja, jag var inne på slutplädering. Jag trodde att du hade... Men kör, jag stannar gärna.
Om vi tar brottslighet. Om man skulle fråga, man kan fråga vem som helst, om man tänker så här, okej, om man pratar om ungdomsbrottslighet, vi mycket gängskjutningar och sådär, då får alla upp en bild av vad det är för person. Och då skulle man ju förresten nog koppla till att ja, men det är troligtvis en invandrare. Ja. Och tittar man på statistiken så är det ju vissa grupper som är överrepresenterade i brottslighet. Men då blir det ju ändå fel att koppla.
Förstår du bara, det är en minut kvar och så öppnar du upp så här det största getingboet som finns.
Ja, men du förstår vad jag menar. Om jag ska säga, det har skett ett brott där borta och du går ut och då kollar du efter och så, troligtvis så tittar du efter en viss typ av kille.
Precis, ja.
Är det liksom rasistiskt? För det är också statistiskt.
Alltså det beror på, alltså jag ska inte gå in så mycket på statistik, ärligt talat har vi inte tid för det här, kräver ett separat samtal. Men för det första handlar det om hur du definierar människor. Alltså om du definierar människor brett utifrån kategorin invandrare, alltså kategorin invandrare, det är en falsk kategori, det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Vad har en person som har invandrat från Etiopien gemensamt med en person som har invandrat från Sri Lanka?
Nej.
Och den här retoriken, den hjälper också till att radera klasskillnader till exempel. Så det är många faktorer här som behöver tas i beaktande när vi börjar tala i termer av överrepresentation. Överrepresentation i förhållande till vad och till vem. Varför tänker vi inte likadant när det kommer till vita svenskar? Anser vi att vita svenskars beteende också i någon mening dikteras av deras hudfärg? Det gör vi inte. Så det finns många kritiska följdfrågor som vi skulle kunna ställa. Vad jag vill däremot adressera, som jag känner att vi har tid med nu, det är att när jag växte upp och till denna dag, så det är väldigt viktigt att komma ihåg att de här berättelserna och den här retoriken, den drabbar riktiga människor. Jag kan inte med en hand eller med två händer ens en gång berätta för dig hur många kvällar som har förstörts av att någon på Stureplan kommit fram och frågat om jag säljer röka. Eller att polisen har stoppat oss bara för att vi ser misstänksamma ut. Det här är, vi snackar om många kvällar som har förstörts av, och det här, det bär alltid emot för mig att dementera att jag figurerar i brottsregistret. För att då blir jag tvungen att förhålla mig till en rasistisk stereotyp. Det borde jag inte behöva göra. Som vit behöver du aldrig förhålla dig till rasifierade stereotyper. Du behöver inte gå runt och känna ängslighet kring, kommer den här personen ställa den här frågan, eller att bli spänd varje gång du ser en polisbil. Det ska jag inte behöva göra, eftersom jag lever inte ett kriminellt livsstil. Jag borde ha i värsta fall ett neutralt förhållande till polisen, och i bästa fall så borde jag ha positiva känslor gentemot ordningsmakten. Och det kan jag ärligt talat säga, att jag tar till denna dag så aktiveras min kropp när jag ser ordningsvakter eller poliser. Därför att jag har en rad negativa erfarenheter, och jag ska vara väldigt noggrann, i samband då jag inte har varit brottmisstänkt, då jag inte har figurerat i någon form av kriminellt nätverk. Och jag hatar att jag ska behöva säga det här. Det stör mig. Jag kommer gå hem efterhand och störa mig på att jag blev tvungen att tala om mig själv i relation till stereotyper. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg effekterna av det här på vanliga människor. Och att det här liksom, det, och nu tog jag bara i sammanhanget triviala händelser. Och jag säger i sammanhanget för att vi vet också att de här stereotyperna, de driver diskriminering på arbetsmarknaden. Den här typen av stereotyper kan göra så att människor har svårare att få en bostad. Då snackar vi om grundläggande mänskliga rättigheter där. Så jag vill bara lämna den brasklappen. Men jag kommer gärna tillbaka en annan gång och går i deep diver i just det här som du tar upp.
Ja.
Och jag tycker att man ska kunna prata om etnicitet och hudfärg i alla former, och att kunna göra det på ett sätt som inte upprätthåller rasism eller diskriminerande idéer. Det är vår stora uppgift, och jag ska också säga igen, ett riskfyllt projekt, men som behöver göras.
Det är lite som om man tar gruppen, om man pratar om gruppen muslimer, vilken är väldigt liksom mångfacetterad.
Ja,
där är det ju de som, vissa i den gruppen, minoriteter, alltså som är extrema, som ger liksom hela gruppen dåligt rykte eller dåligt publicitet genom sina, som drar med liksom, och så uppfattar man alla.
Ja, men också alltså, det här dåliga publiciteten ges också av journalister som ser världen utifrån ett stereotypt filter. Så det är inte bara att, alltså jag tror risken med en sån analys är att ansvaret läggs på oss för att det uppstår rasistiska tankar. Jag kan aldrig ta ansvar för att en person tolkar världen rasistiskt. Jag kan ta ansvar för det jag gör. En person kan säga, den här Barakat är jävligt otrevlig. Och han kommer alltid för sent, han drar alltid över tiden i tvättstugan. Säg det om mig. Det är sant.
Ja.
Jävla dålig reklam för mig själv. Men det är sant. Men att det är så viktigt att bara säga återigen det här. Vad jag vill med boken är att man ska få ökad empati. Man ska få på sig de här hudfärgsglasögonen så att du förstår hur världen kan se ut om man lever i en icke-vit kropp.
Ja.
Och hur vi kan, vilka typer av erfarenheter som vi möter fast vi bor i samma stad, samma land, samma värld. Det är det som är min önskan. Att så här, döm mig baserat på saker som jag gör. Mm. Men jag går konstant och oroar mig för... det är öppet tidningen på Aftonbladet och det står ökad kriminalitet eller någon har begått ett brott. Jag brukar alltid be en stilla bön, låt det inte vara en icke-vit person.
Ja.
Har du någonsin känt så när du har sett någonting kring att någon har begått ett brott? Hoppas att det här inte är en vit person.
Nej.
Jag tänker så hela tiden.
Jag tänkte på ett parallellt exempel som jag nämnde, hon som satt rullstol som var här. Hon beskrev lite också från vad hon upplever ur sitt perspektiv. Alltså bland annat det här med att hon kan bli nekad på restaurang.
Mm.
Vi tar inte emot någon med rullstol. Eller någon kan komma fram på gatan och ta en hand på axeln och säga jag tycker väldigt synd om dig.
Mm.
Någon som man inte känner. Man bara, alltså det är ju sånt som man själv inte... Alltså, skulle någon komma fram till mig och säga att den tycker synd om mig så skulle man ju...
Men eftersom du har ett nyfikenhet och du drivs av empati och perspektivtagande, håller du med om att man lär sig så otroligt mycket av världen? Man blir rikare i sitt sätt att förstå en komplex verklighet. För så känner jag. Alltså, jag minns för bara säkert 8 år sedan när flera av mina vänner började få barn. Så brukar vi vara ute och promenera på stan med barnvagnen. Det var först då jag insåg hur otillgänglig Stockholms stad kan vara. Alltså det låter ju så här supertrivialt, men så funkar vi oftast. Jag bara, shit. Jag insåg att vi var tvungna att ta omvägar, en hiss var trasig.
Ja.
Och det liksom, din kalender ruckades totalt.
Ja, precis.
Och det fick mig att börja tänka på, okej. Alltså, så här ser alltså världen ut för människor som... Och då började jag tänka ännu mer, så här, hur är det då om man är...
Handikappad.
Ja, man åker rullstol, hur är det då? Och jag har varit med i situationer då... Människor som har varit rullstolsbärande har hört av sig liksom, när jag bjudit dem. Jag skrev kort bara. Jag skrev en gång på när jag hade kontor i Gamla stan. Då skrev jag så här. Hej, jag har fått ett nytt kontor. Jada. Ni är alla välkomna att komma och besöka mig i kontoret. Liksom. Och då var det en person som skrev som satt i rullstol och sa. Är det tillgänglighetsanpassat? Det är intressant det här. Jag hade inte ens tänkt den tanken.
Nej.
För när jag sa alla så såg jag framför mig människor som inte sitter... Jag såg inte en enda person som satt i rullstol.
Men Gamla stan också.
Gamla stan, precis. Exakt som du säger. Det är ju ännu mer otillgängligt. Och då skrev jag så här, vet du vad? Tack för att du påminde mig. Jag har inte ens tänkt den tanken. Så jag gick och frågade hyresvärden. Hyresvärden sa att det var K-märk. De kunde inte göra någonting, bla bla. Men då bestämde jag för att möta upp den personen och ta en fika där de var. Och ibland är det just den här typen av händelser som måste uppstå. För att vi ska kunna se världen med andra människors ögon.
Jag håller med, det är verkligen, verkligen lärorik. Jag lärde mig jättemycket kring den här rullstolsbiten just.
Exakt.
Med den boken att få liksom dem.
Och vad du gör, jag kan inte sluta prata, och det jag tycker du gör så bra och fint är att du vidarebefordrar den här berättelsen. Och det tycker jag liksom det är crash course i hur man kan vara allierad. Du har inte de här problemen. Du sitter inte i rullstol. Jag gör inte det. Men du har verkar ha gjort det lite grann till din mission att dela med dig av det här. Och du har en plattform. Så du pratar om det här. Så förhoppningsvis så kanske 10 andra människor börjar tänka i de här termen. Ah shit, jag har aldrig tänkt på att vi inte har en ramp. Eller jag visste inte att det var så här tufft att möta världen när du har normbrytande funktionsvariation till exempel. Så att alltså, empati kan ta oss långt. Men vi måste ha viljan. Vi måste verkligen vilja förstå. Och ibland är det lättare att leta efter det som forskare kallar för stereotyp konsistent information. För det är lättare för hjärnan, det är mer belönande för hjärnan att vi har rätt.
Ja.
Det var väl det jag trodde om de här turkarna, eller det jag visste väl att de här svensksmalarna var på det
sättet.
Just det. Och hjärnan blir rikligt belönad när vi får rätt så att säga.
Ja.
Det är mycket svårare att gå mot strömmen, att försöka bryta invanda mönster och kunna säga till sig själv, jag hade fel. Jag gjorde någonting som var rasistiskt, jag sa någonting som var sexistiskt. Eller jag lovade mig själv att jag skulle aldrig agera på ett icke-jämlikt sätt. Men nu har jag skapat en styrelse som bara består av vita män. Och jag har gjort det. Jag har skapat organisationer och plattformar som har bestått huvudsakligen av män. För att jag har tänkt. Jag har inte haft på mig genusglasögonen. Och då har jag blivit tvungen att ha svåra konversationer med mig själv. Att säga, Bark, att även om du inte vaknar upp och tänker att nu jävlar ska jag diskriminera kvinnor. Så finns det en risk att du gör det. Om du inte tar på dig de här glasögonen. Har den här analytiska skärpan. Och bestämmer dig för att du vill vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen.
Tiden rinner på. Jag vill att vi ska hinna med det sista som är ett medskick. Eller jag brukar säga, förutom att läsa boken, vad ska man tänka på? Jag tycker att man ska läsa boken för att den är väldigt bra. Men jag tycker vi ska, vad kan liksom jag ta med mig och tänka på? Vad kan lyssnarna ta med sig och tänka på?
Men jag tycker vi har sagt väldigt mycket om det här, till exempel med att våga drivas av en normkritisk blick.
Vilka uttryck får man? Får man?
Okej, jag ska säga så här. Svart håller... de flesta, okay, det ska verkligen braska här, men det, de flesta svarta personer tror jag inte ligger sömlösa för det begreppet. Alltså svart är på det stora hela ett socialt acceptabelt begrepp.
Men jag för mig, som jag tar med, jag tycker att man i sådana fall, om det fyller en funktion.
Ja, absolut.
Alltså, precis som att jag pratar om någon har rött hår eller grönt hår. Alltså, det säger man inte bara, utan säger det om det fyller en funktion.
Ja, men du kanske skulle titta tillbaka i din poddhistorik. Jag har inte sett det här. Men du kanske skulle behöva tänka så här, fan, jag tänker på mig själv som en inkluderande person, men är jag verkligen det i praktiken? Du kanske vill titta tillbaka och tänka så här, hur många svarta personer har jag haft som gäster här? Du kanske vill göra det här.
Ja, men problemet där är att jag bjuder in utan att veta hur de ser ut överhuvudtaget.
Okej.
Men däremot,
visste inte hur jag såg ut alltså.
För jag tänkte tanken innan du kom, och jag tror att det är väldigt...
Tänkte du att jag såg ut som när Kalle Skaviar?
Nej, men jag tänkte att det är väldigt få gäster jag haft.
Okej.
Men det är mer, då tänkte jag mer, vad är det egentligen som får ges ut?
Okej, ja, nej, men absolut. Men tänk så här då, okej.
För jag kan inte styra.
Om du bara tänker på det som ett pedagogiskt exempel. Så att du kanske skulle göra en jämlikhetsinventering. 300 avsnitt, det är jätteviktigt för mig att vi har minst 50% kvinnor och män. Jag misstänker att du har en sån tanke redan. Om du börjar märka så här, oh shit, nu är det bara snubbar här. Nu är det bara vita snubbar från Södermalm. Då kanske du också börjar tänka på det som en kvalitetsstämpel. Att jag kan inte bara bjuda in mina vänner eller min cirkel. Så där är ju liksom att ha ett här språkbruk kring hudfärg livsviktigt. För att du vill skapa en mer inkluderande plattform. Då kanske du behöver titta tillbaka och tänka, fan, jag har knappt haft, jag har bara haft två svarta gäster av 322. Dåligt. Om du tycker att det är dåligt, såklart. Andra kanske tycker så här, men det är fantastiskt. Så här,
ja, precis.
Så här ska världen se
samtidigt,
ut.
För jag kan ju inte bestämma vilka som får ut böcker, men jag håller med. Men genus, nu sitter jag och slår mig själv för bröstet här, men jag hade från början kvinnor med en, så jag tror att jag har haft fler kvinnliga gäster.
Ja, exakt. Då kanske du vill börja tänka i termer av icke-binära, vad vet jag. Hela poängen är bara, precis. Det var egentligen du som sa det, och det är ju en käpphäst i boken, det är att när det är relevant, när det är viktigt, och det är alltid viktigt, när vi ska synliggöra rasism och diskriminering kopplat till hudfärg, då behöver vi hitta konstruktiva, produktiva och så inkluderande som möjligt begrepp. Och jag säger det här för att det finns inga perfekta begrepp. Det finns inga vattentäta termer. Det är lönlöst att sträva efter millimeterprecision. Och att vi utgår ifrån att vi får laga efter läge, och vi kommer att säga och göra fel. Vissa av de här begreppen kommer dateras och mönstras ut. Och jag är säker på om 5 år att jag kommer bli tvungen att i andra upplagan lägga till begrepp eller ta bort begrepp. Det, jag utgår ifrån det, för att språket är dynamiskt och föränderligt. Så det får man också ha med sig. Ett förhållningssätt som jag brukar rekommendera, att tänka på dem i termer av bra och mindre bra begrepp, snarare än fulländade och perfekta, för det kommer de aldrig vara.
Var det några begrepp som man kan lägga i där?
Alltså, jag tycker absolut. Alltså, svart funkar i regel. Du kan säga afrosvensk. Jag tycker det finns något fint i afrosvensk, även om jag också vet att gemene person sällan använder det. Så är afrosvensk något som används väldigt mycket av myndigheter, intresseorganisationer och inom forskning delvis, att man pratar om afrosvensk. Det finns något inkluderande att säga afro och svensk. Det betyder egentligen svart svensk i praktiken. Färgad, dåligt begrepp, stärker vithetsnormen, utgår ifrån att människor som är vita inte har en hudfärg. Historiskt sett används för att förtrycka svarta personer i öppet rasistiska regimer. Det finns egentligen, och det är också deskriptivt, ett dåligt term. Så när jag var 8, min lärare berättade om historien om färgade, då ställde jag frågan, vilken färg hade de, och det blev dålig stämning. Icke-vit. Jag har ett kapitel som du har sett där, som heter icke-vita, icke-tillräcklig.
Nej, precis.
Samtidigt är det ett begrepp som vi ibland behöver.
Men det är som att kalla en kvinna för icke-man.
Ja, exakt. Alltså, på många sätt, och det är också den kritik den har fått, att man konceptualiserar människor utifrån vad de inte är, och att det i sin tur stärker och göder vithetsnormen. Och det är sant, men det är också ett begrepp som vi ibland behöver. För vi vet till exempel av studier att människor som oftast stigmatiseras som invandrare, det betyder egentligen att de icke-vita. Vi utsätts för en rad olika diskrimineringar i samhället. Och ibland så behöver jag göra en bred utsaga och kanske säga att vi vet av forskningen att människor som rasifieras som icke-vita har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Då behövde jag säga det. Då litar jag också på att majoriteten av människor som lyssnar förstår att jag använder det här begreppet instrumentellt för att synliggöra diskriminering. Ibland behöver jag vara tydlig, som jag var inne på innan, jag behöver vara specifik. Då kanske jag säger att ja, vi vet att svenska judar utsätts för antisemitism och den antisemitismen tar sig uttryck på det här sättet. Det är ett stort problem. Eller återigen, afrosvenskar. Vi vet att afrosvenskar är så överrepresenterade i sårbara låglöneyrken och underrepresenterade när det kommer till chefspositionen. Stort problem. Så att vi måste vägledas av det vi försöker säga. Ibland kanske det är viktigt att säga att jag är svensk etiopier. Identitet är flytande. Vi har olika identiteter i olika sammanhang.
Om man lyssnar på det här och ställer en fråga till dig, vad hittar man dig lättast?
Barakat_G på Instagram, där jag är mest aktiv, eller på LinkedIn.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick komma.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.